Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Elinor Bjurström blev känd när hon medverkade i tv-programmet Toppmodell 2014. Elinor har 86 000 följare på Instagram, har en son tillsammans med Jimmy Olsson som är känd från YouTube-gruppen Rackartygarna. Hon bloggar på BAM, är en av profilerna i tv-serien Unga mammor och vann dokusåpan Baren när den gjorde comeback 2015. Elinor jobbar fortfarande en del som modell och hon och Jimmy har nyligen byggt sitt drömhus. Elinor lyfter även viktiga frågor och berättar om ofiltrerade känslor. Hon har öppnat upp om missfall, hudsjukdomen psoriasis, sexuella övergrepp, ätstörningar och tagit ställning för offentlig amning. Är det självklart att vara så ärlig? Vad delar hon inte med sig av? Vem är egentligen Elinor Bjurström? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Petfia Ståhl. Hej Elinor!
Hej! Vilket fint intro.
Ja men varsågod eller liksom det, ja. det.
Jag fick nästan lite rysningar när du berättade det.
Ja men vad kul. Ja. Mm. Det är så intressant för att det jag har läst på om dig så är det liksom det som slår mig eller det jag möttes av. Det är att du liksom väldigt mycket liksom tar ställning för saker och att du också pratar om sånt som ofta är lite tabubelagt.
Ja.
Hur kommer det? Ja, exakt. Och det är så här, åh, det här är så skönt. För att du är ju verkligen ofiltrerad som människa.
Ja.
Om jag känner till dig rätt.
Ja, det är jag. Nej, men det är det som är så kul. Du frågar ju faktiskt så här, vem är Elinor Bjurström dessutom? Mm. Och det är så kul, för det första som jag tänker på, det där är ju jag. Och jag delar med mig av, inte allt, för alla har ju en gräns. Men allt som har med mig att göra delar jag med mig av.
Mm.
Och jag tycker inte ens att det är lite jobbigt att dela med mig.
Har det alltid varit så?
Ja, men jag tror att jag är väldigt öppen människa. Jag är alltid så, när du träffar mig första gången så vet du typ allt om mig. Fråga liksom allt från hur mycket jag sprack under förlossningen till vad jag och min partner bråkar om, så kommer jag alltid svara ärligt öppet liksom. Jag har inga problem med det.
Och är för jag tänker mig så här, det är en sak att vara så i liksom sitt privatliv eller i sitt vanliga liv, men sen när man blir offentlig, kan du någon gång känna att så här, du har, det där skulle jag inte ha sagt, eller det där blev jobbigt, eller det där kanske skulle ha formulerat annorlunda eller så? Alltså, eller har varit lika självklart att fortsätta dela med sig fast du blev offentlig?
Jag tror att de som följer mig, jag har på så pass länge, att de som följer mig vet att jag kanske inte alltid är jätte, vad ska man säga, grammatiskt korrekt. Och sen när jag skriver väldigt mycket så som jag pratar. Och det har ju såklart missförstått några gånger. Men de flesta känner mig nu och vet vad det är jag menar egentligen med saker och ting som jag skriver. Jag tror, och sen så tror jag att det är så här, för att jag är så öppen och ärlig. Och vad ska man säga, jag lägger mig redan ner och visar mig sårbar. Mm. Då tror jag att folk har lite mer förståelse för mig och är inte riktigt lika villiga att hata på mig. Eller säga emot liksom.
Så det är ingen som använder det du skriver emot dig om du blottar dig med någonting?
Nej, inte riktigt. Alltså sen är det klart att man kan få saker emot sig som influencer, det får du väl alltid liksom. Men inte just med de här tunga, starka ämnena som andra inte öppnar sig med. För jag tror att folk respekterar verkligen att jag gör det.
Mm.
Folk brukar inte gå emot det faktiskt. Sen kan folk skriva så här, ah, det där hade jag inte varit så öppen med, men tack för att du är det typ.
Mm.
Så där, de kanske inte håller med mig i att vara så öppen, men de uppskattar ändå att jag är det.
Just det. Och hur var det när du blev mamma då? För det kan ju ändå vara, alltså jag gillar inte att använda det ordet, men folk brukar ju kalla det för att säga mamma-maffian på nätet ungefär. Att man blir väldigt hårt granskad just som förälder, eller framförallt i mammarollen. Hur har du upplevt det?
Alltså jag tror att jag har upplevt det väldigt hårt i början, för att jag tog åt mig ganska mycket. Och det var nog för att allt var ju nytt för mig. Jag har ju aldrig varit mamma förut. Jag har ingen aning om hur mycket vatten jag ska ha när jag badar min son första gången. Liksom. Jag har ingen aning. Och då var det ganska många i början som sa, men typ det där med vattnet. Så här, du testa att ha lite mer vatten. Det är inte konstigt att han skriker när du badar honom. Han bara, okej, ja, förlåt, men alltså, jag har aldrig gjort det här förut. Istället för att hoppa på mig, ge mig tips. Bara, du, shit, det är inte lätt, jag vet. Men prova att ha lite mer vatten, så kanske det blir bättre nästa gång. Eller du vet, just säga saker på ett snällare sätt. Typ.
Mm.
Och så spänner jag fast, jag har en liten hund som väger 2 kilo, jätteliten hund, som jag spänner fast i barnvagnen när min son var ganska nyfödd. Och gick, och så tog jag en kort på barnvagnen och min hund då, och då fick jag jättemycket skit om att jag är livsfarlig för mitt barn för att min hund kan välta vagnen. Aha. Och då är det typ såhär, vagnen i sig väger typ 14 kilo och sen så ungen på det, och min unge föddes 4,2 liksom, så han var ganska stor. Då, det är nästan liksom 20 kilo. Man bara, hur ska han 2 kilo välta det där?
Men, och just också när man är liksom nyförlöst så är det ju, man kanske inte så här, eller så här, man behöver inte massa åsikter, men man får ju det ändå, även från så här föräldrar eller mormor eller visa damer på stan som ser någonting eller så, och då dessutom få den här, de här följarskarorna som man har. Det blir ju såklart att det blir en extra.
Men sen tror jag att det är så här, folk som har varit mamma länge, eller nu menar inte länge, det räcker med 2 år, men längre än vad jag hade varit, kanske känner sig viktiga och vill dela med sig av så som man själv uppfostrar sitt barn, för att sitt barn är det viktigaste i sitt liv. Jag tror att det blir så här ett känsligt ämne, det här med barn och mammarollen och så, för att man känner sig så viktig i den rollen.
Mm.
Och då blir det kanske att man känner sig lite mer viktig i den rollen till mig också. Hänger på vad jag menar?
Mm. Mm.
Att det blir så här, bara, men nu måste jag säga åt Elinor att hon gör fel.
Typ. Just det. Och jag sen så är det liksom ett barn med, och då vill man alltid dens bästa.
Ja. Jo, men så är det ju. Skulle jag göra någonting som är katastrofalt, då förstår jag att folk går emot mig. Men alltså, alla uppfostrar i sitt barn olika.
Mm.
Och alla tycker att gränsen går på olika ställen till vad man gör och inte.
Mm.
Såklart.
Men om vi går tillbaka till det här med att vara så öppen i, det, som i det offentliga. Resultatet av att du blir öppen, eller att du skriver så här, du uttrycker att, som Jimmy nu har varit borta mycket under våren och jobbat väldigt mycket och varit på sin show på den här turnén, och du har varit ensam mycket. Och så såg jag att du skrev ett inlägg som var så här, dina känslor kring det. Att du får dra ett stort lass hemma, du är mycket hemma med Aron själv och att han är borta då såklart. Och att du längtar och att du är ledsen och så. Och då blir det ju direkt en tidningsartikel av det.
Ja, och den hade jag till och med missat tror jag. Men, ja.
Ja, men och då är det så här, hur... tänk, blir det liksom någonting som skulle kunna få dig att känna att du håller igen lite då? För så här, oj, det här kan Aron läsa när han blir större. Eller
nej,
det här kan alltså, mamma se, och så kanske hon tror att det är kris. Eller?
Nej, alltså så här är det, att alla i min liksom närmaste, ja, men typ min mamma och alla de här, de vet ju hur det fungerar. De skulle aldrig någonsin få panik för en tidningsartikel. För de vet att hade det varit någonting som var kaos hade jag ringt dem innan. Och min mamma vet redan om det här problemet med att Jimmy är borta, för att jag gråter över det väldigt ofta.
Ja.
Så det är ingen nyhet liksom. Och sen att tidningen skrev ut, och jag har ingenting emot att Aron kommer få läsa det när han blir äldre. Det får han gärna göra, för det är så det har varit. Och jag ser, alltså Jimmy är ingen dålig pappa. Det är inte så att Aron kommer läsa det där och bara, shit, nej, min pappa fanns inte där för mig. För det är jobbigt för mig, men Aron får ju vara med sin pappa extremt mycket när hans pappa är hemma.
Mm.
Så det, deras relation lider inte riktigt av att Jimmy är borta. Och därför så ser jag inte heller något problem med att Aron skulle se det här när han var äldre.
Nej. Kan det bli så att det blir liksom, vad blir effekten av då att det blir sådana här artiklar i tidningen? Kommer det nya följare till dig då som har massa åsikter? För det vet jag att många kan uppleva problem. Alltså man har sin trogna följarskara som du säger, som känner den, som vet liksom vad det är med och som är liksom ett stöd för att de är med en. Men sen kan det komma in liksom en ny våg som jag inte känner, inte har följt med, som bara läser
som inte känner rubriker. Mig överhuvudtaget.
Ja. Kan du märka av sådana grejer?
Jo, men lite sånt kan det vara. Men alltså, ska jag ärlig, så är det inte så där överdrivet mycket som jag liksom kanske skulle kunna tro att det är. Men jag tror att det kan vara också för att jag har hängt med så länge i gamet, om man ska säga. Så jag tror att de flesta som läser de här tidningarna vet typ fortfarande redan lite vem jag är, även fast de inte bryr sig om mig. Så är det så här, för de här tidningarna skriver mig ganska ofta om man får vara sån. Så jag har ju också lärt mig, och de gillar ju att skriva mig, så de kommer alltid ha mig på bra fot. För de vill inte skriva något elakt som jag blir ledsen över, så att jag sen då vägrar intervjuer med dem. Så det är också en liten så här grej. Jag tror ju aldrig att de skulle skriva någonting som är liksom emot mig. För då förlorar ju de mig som lojal till dem.
Just det. Om vi backar bandet, hur var liksom din, hur var det att växa upp för dig?
Nej men, oj. Uppväxan, det är ju ett så stort... Hur mycket tid har vi? Nej, men jag växte ju upp i Svinningen där jag och min sambo har byggt hus nu. Med mina föräldrar. Men mina föräldrar skilde sig när jag var 13 år. Och efter det så var det, blev det ganska tufft för mig. För då kom in psoriasis och blev extremt aggressiv. Och jag fick... på något sätt så ville jag ropa på hjälp så här, tror jag nog i efterhand. Jag ville ha lite uppmärksamhet. Men jag slutade i alla fall äta i ungefär ett år. Och såklart att jag åt liksom lite, för annars skulle jag inte överleva. Men det var liksom väldigt kritiskt. Så jag fick inte heller gå i skolan och sådär. Jag fick vara med min mamma. Så det har varit en stor del av mitt liv att ta mig därifrån. Och det har varit jättetufft. Och det har också varit öppen och ärlig med på mina sociala medier. Men det var ingen ätstörning på det sättet att jag hade anorexi eller bulimi eller så. Utan det var mer... Jag tror mitt sätt att skada mig, vissa hittar andra sätt att skada sig själva. För mig var att liksom sluta äta bara, så skadar du dig själv. Och jag blev frisk, skulle jag säga, kanske 2 år senare.
Hur då?
Och, nej men för att jag fick gå till jättemycket läkare. Jag fick jättemycket psykologhjälp. Jag fick gå till BUP liksom flera gånger i veckan och sådär. Så att jag fick ju väldigt mycket hjälp av vuxna, vilket var tur. För att... Vad ska man säga? Som tur var så var det ett problem som mina föräldrar kunde se och söka hjälp inom. Och jag, för hade jag inte fått hjälp så hade jag nog inte suttit här idag. Liksom.
Men hur upptäckte de det? Hur snabbt, liksom, hur långt gick det innan de började märka att det var något fel?
Alltså de märkte ju väldigt snabbt eftersom att jag inte ville äta frukost, lunch eller middag. Liksom. Jag åt ju ingenting i princip, och så de märkte det ganska snabbt. Så det tog inte lång tid. Men sen så var det ju, det är inte bara att, eller nu ska vi gå till en psykolog, hej då. Och så ska det gå en timme på psykologen och så ska allt bli bra. Utan det är en process, det är en lång process. Men efter det så kämpade jag väldigt, väldigt, väldigt mycket med min psoriasis. För jag blev väldigt mobbad av det i skolan och sådär. Och det är inte förståeligt någonsin att bli mobbad. Men jag såg ju annorlunda ut, så det var ju därför. Så jag förstår ju att barn kanske kollade på mig och tyckte att jag var annorlunda. Liksom.
På vilket, hur, liksom, hur såg det ut då? Hur var sjukdomen då?
Alltså psoriasis är väldigt lite likt eksem. Fast jag får med brutala liksom, mängder på kroppen. Och jag får utslag över hela kroppen liksom.
Även i ansiktet?
Inte hela ansiktet. Det börjar liksom från hårbotten och så går det ner över ögonbrynen typ. Och så kan det vara något enstaka utslag i ansiktet. Men annars på hela andra kroppen är det liksom typ helt täckt. Händer och alltihopa. Och då i samband med att jag slutade äta alltihopa och mådde pissdåligt, så vart ju det ännu värre såklart. Men sen så fick jag hjälp med den och fick åka på vårdresor och sådär. Sen så började mitt psyke. Sen kom jag faktiskt tillbaka mycket, mycket starkare än vad jag någonsin hade varit innan. För jag var en riktigt osäker liten tjej innan. Och nu är jag... Jag har väldigt bra självkänsla, men självförtroendet kan jag fortfarande jobba på. Men självkänslan har jag väldigt bra just nu. Så det var ganska magiskt.
Vad är det som har gjort att jag har så stark självkänsla?
Men jag tror att det är det jag har gått igenom. Jag tror liksom att alla de här sakerna som jag gick igenom gjorde att jag var typ tvungen att få en bra självkänsla. För det var liksom mycket... Och det är en sak som jag faktiskt inte har pratat om så mycket i mina sociala medier. Eller typ inte alls. Det var, sen när vi var typ 16 år så var det en tjejkompis till oss som blev mördad av hennes kille. Hon blev skjuten i huvudet.
Nej,
och då var det ännu värre att liksom gå igenom allt det här och få gå igenom en sån sorg. Och liksom ett litet tjejgäng på det här och få en sån här liksom... nyhet är det inte, men ett sånt besked tog också extremt, extremt, extremt mycket på mig.
Ja, gud, oh yeah. Jag var inte, förlåt.
Nej, men jag, gud, var inte jag fattade det man inte det beredd skulle säga.
Nej. Shit. Nej. Oj.
Det pratar inte jag så mycket om, och det är just för att det är sån stor grej, och det är ingenting som man bara liksom pratar om så.
Nej.
Men det var i alla fall en sak som man, och det är också en stor del av min uppväxt, att få handskas med just dem. Känslorna och rädslorna och liksom, nej, men att döden är så nära på många olika sätt. Liksom.
Mm. Kände du den här pojkvännen?
Ja, det var ju liksom, jag bodde ju från Åkersberga, Täby, vet vi alla känner alla där. Så det var ju...
Jag hade faktiskt också en kille i parallellklassen som hade ihjäl båda sina föräldrar när vi växte upp. Jag var inte nära honom, eller jag kände honom inte så, men vi gick i parallellklass. I en liten skola med kanske, vad var vi, 400-500 elever.
Ah,
så att det är lite, alla känner alla.
Mm.
Och det är sån otrolig chock.
Det är en jättechock.
Man kan liksom inte, jag visste inte alls hur jag skulle hantera det. Även om det inte var min kompis. Och då kan jag tänka mig att det var ännu värre för dig när det var dina vänner.
Ja.
Jag kan inte ens föreställa mig
det. Nej, det är jättejobbigt. Och det som är svårt att hantera är dels sina egna känslor, men sen att se sina andra nära vänner må dåligt och inte kunna riktigt typ hjälpa dem var också jättejobbigt.
Men
alltså det, så när du säger så här, din uppväxt, man bara, ja, det är lite olika delar här och där som har gått liksom åt helvete. Men jag tror också så här, att det är alla de här små delarna som, eller små, stora delar faktiskt, men som har skapat mig till den jag är idag. Och jag tror att det är därför jag kanske är så öppen som jag är idag. För att jag har gått igenom alla de här grejerna och känner att jag har ingenting att hålla på. Liksom.
Har det alltid varit naturligt att prata om hur man mår och känslor och de här emotionella grejerna hemma?
Jag tycker det är viktigt. Jag tycker det är viktigt. Min mamma är väldigt, väldigt öppen emotionellt. Väldigt öppen. Och tycker det är, hon har alltid sagt det. Så länge du pratar med mig om vad det är så kan vi lösa det tillsammans. Typ. Och sen så var det väl lite så efter det här med min tjejkompis efter mobbningen i skolan, så var jag väldigt stängd. Jag pratade typ inte så mycket om mina känslor, just för att jag visste typ inte ens vad jag skulle säga. Jag ville ju bara gråta liksom. Jag hade ju inte så mycket att säga. Så efter det typ, när jag nu har blivit bättre efter det liksom, så tror jag att mitt sätt att hantera mina känslor är typ att prata om dem. Jag menar, när jag berättar sånt här på min Instagram, det är inte bara för att jag vill hjälpa andra i samma situation eller något. Det är ju för att liksom lätta på mitt eget hjärta. För jag mår ju bra av att berätta det här för folk. Jag mår ju bra av det. För jag tänker, ibland känner jag så här, skriver jag ut det till det offentliga, då kan jag släppa det sen. Så kan de ta hand om det. Nej, men förstår du vad jag menar? Det blir lite så här, jag släpper problemet.
Gud, vad intressant.
Ja.
Det måste man vara ganska eller väldigt modig för att våga göra, tänker
jag. Ja, det är jättemånga som inte alls vågar vara så privata. För att prata om sina känslor och hur man känner, speciellt när det inte handlar om kanske alltid lyckliga känslor. Om vi tar till exempel det här med att Jimmy åker iväg. Att jag liksom säger, men jag är ledsen varje gång han åker iväg och tycker det är jättejobbigt att ta hand om mitt barn själv. Det är liksom en typ, en känsla som folk skäms över att känna. Och så här, för typ, nej, jag vet inte hur jag ska förklara, men folk typ inte är stolta över det. Och då vill de inte heller dela med sig av det. För att de är rädda att folk ska se på det. Men jag är mer känner vad det här är jättevanligt. Jag tror att det är flera tjejer där ute, eller killar också, som har partner som reser iväg. Och de vet exakt hur det känns att bli själv med en liten unge liksom flera dagar i veckan. Det är inte kul.
Hur liksom hur är det då för jag förutsätter ju att Jimmy vet hur du känner kring det här så. Men hur tycker han, är han lika öppen?
Nej, men Jimmy är också öppen, men han är absolut inte lika öppen som jag. Han är lite mer, ska man säga, brydd liksom, om vad andra tänker. Vad tror andra om det och vad tror att andra säger nu om du säger så här? Liksom.
Mm.
Men sen så vet han ju också vem man är tillsammans med och han är så här.
Men, ja, och hur funkar den dialogen mellan er då? Nej, stämmer du av med honom eller är det att du liksom får feeling sen bara, du älskling, bara svets och kolla Instagram för att det dök upp en grej?
Eller hur det ser kan liksom faktiskt vara lite både och. Jag vet ju vart hans gräns går, jag vet vart han blir obekväm. Jag skulle aldrig liksom skriva någonting som påverkade honom på det sättet. Det här med att han var borta, det kollade inte jag med honom innan. Men det liksom,
han vet om känslorna.
Han vet om känslorna och han vet, det är ingenting som han liksom skulle bry sig om så. Men skulle det vara liksom, jag skrev något inlägg förut om hur det är att ha sex efter förlossningen typ. Och så här, sånt kollade jag med honom innan. Så här, med Jimmy, hur känner du om det här?
Mm.
För att det vet inte jag vart hans gräns går på vad jag säger och inte.
Precis.
Så jo, men det är lite både och.
Men finns det någonting i ditt liv som du känner, alltså nu vet inte jag vad det skulle vara för du har varit så väldigt öppen med allt, men finns det någonting som du känner spontant att det här skulle jag absolut inte vilja berätta, det skulle jag hålla för mig själv?
Alltså grejen är så här att det finns jättemycket som jag håller för mig själv, men det är bara grejer som innehåller andra.
Mm.
Alltså när det är mina egna känslor, då är jag jätteöppen, då pratar jag om allt. Och lite när jag kommer till Jimmy, för att han är liksom så här. Men skulle det hända min bästa vän någonting som liksom, då skulle jag aldrig skriva ut det.
Nej.
Men det är ändå, det har ändå med mig att göra och mina känslor att göra.
Mm.
Som nu till exempel, jag skrev ut på min Instagram för inte så länge sedan att vi var på en rättegång med en tjejkompis till mig.
Mm.
Och det var emot liksom kvinnovåld. Det har jag fortfarande inte skrivit ut exakt vad det handlar om. För att hon har varit lite så här, jo men nu får du skriva, nej nu får du inte, nu får du, och bla bla. Och så har vi försökt vänta tills domen kommer.
Mm.
För att jag inte ska bli åtalad för, vad säger man, förtal och massa grejer liksom.
Mm.
Men liksom, en sån grej hade jag lika gärna kunnat hålla för mig själv. Just för att det innehåller, alltså det är ju inte bara mig det handlar om, utan det är ju många andra.
Mm.
Så sånt säger inte. Men där fick jag faktiskt godkänt från henne och hon sa det. Men jag vill att alla ska veta hur män kan bete sig mot kvinnor liksom.
Japp. Mm. Otroligt viktiga frågor.
Jätteviktigt.
Jag tänker, det du berättade om hela den här biten med att du slutade äta och din ätstörning som du ju ändå var, även om det inte var då klassat som bulimi eller anoxi, då antar jag att det var UNS, ospecifierad ätstörning. Men i alla fall, och sen, för sen kom du in liksom i modellbranschen och modelllivet.
Yeah.
Och jag kan tänka mig att de här två i kombination kanske kan inte är så bra.
Nej.
Säger min, bara det jag vet och tror, rätta mig. Hur var det för dig? Alltså att slunga sig in i den världen.
Så här var det, min dröm var ju att bli modell.
Mm.
Och när man har en dröm som man känner ändå på sig att den här kan jag faktiskt uppnå, då finns det inte så mycket annat, även om man är orolig för sin egen hälsa eller inte, så finns det inte så mycket som kan stoppa dig för att gå för den här drömmen.
Mm.
Och det var precis det jag gjorde. Jag kände att nej, men jag klarar av det här. Och när jag började med modellandet så var jag frisk från min tidigare ätstörning, eller vad man ska kalla det.
Får jag bara fråga, liksom frisk?
Ja, då menar jag som att jag börjar äta igen. Alltså sen är jag lite så här frisk, blir man någonsin frisk eller inte? Men precis, de kallar det ju så här på läkaren att man är frisk förklarad.
Ja, precis. Men hur, nu ställer jag en massa följdfrågor av dig. Men jag tycker det är så intressant, för jag själv har varit utbränd. Och då är jag så här, när jag använder också termen frisk. Men för mig så innebär ju den massa saker. Men så, vad innebär frisk för dig ifrån dina ätstörningar till exempel? Men
frisk innebär då att nu äter jag frukost, lunch och middag.
Men demonen, vad har hänt med dem?
Demonerna tror jag på något sätt, det här har jag faktiskt också pratat om, tror jag på något sätt alltid kommer finnas kvar där. De kommer alltid sitta lite i ditt bakhuvud och gnabba på dig och bara, okej, men nu har du gått upp lite, eller nu har du gjort det här. Och
som under graviditeten?
Som under graviditeten. Det var jättemycket, jag pratade jättemycket om det under graviditeten. Mm. Att det är jobbigt för mig att inse att jag går upp i vikt. Typ. Även fast jag vet att det är helt normalt och alltihopa, så är det någon liten tanke där i mig som tycker att det är jobbigt.
Mm.
Men jag har också lärt mig att kasta bort de här demonerna väldigt, väldigt fort. För att jag vet ju att de, det låter som att man är schizofren liksom, men jag vet att de här demonerna är inte riktiga och de är inte jag liksom. Och jag bryr mig inte om min vikt. Alltså jag gör verkligen inte det nu, men de här demonerna bryr sig. Men jag bryr mig inte.
Just det.
Förstår du lite vad jag menar? Att så här,
du kan liksom sätta dem, du kan skilja på det så att inte tankarna blir en sanning. Eller ja, så att precis. Du inte går in i det då.
Nej, jag kastar bort det väldigt fort. Mm. Men det kommer till mig ibland. Och det ska jag inte... Alltså om det nu är för att jag sitter och gråter, det är för att jag... Min lins har varit helt fakt, så den ögat rinner. Så jag sitter inte och gråter för mina demoner.
Det är okej.
Nej, men... Nej, men precis, så är det. Jag kan skilja på att det här är de tankarna på grund av att jag har varit sjuk, och det här är jag och mina riktiga tankar. Och mina riktiga tankar skiter fullständigt i hur min kropp ser ut egentligen.
Jag tycker ändå det är viktigt att bara så här utveckla termen frisk, så att man inte tror att...
Ja, men frisk att... för mig är då att jag liksom börjar äta igen, jag är inte sjuk.
Exakt, nu. Nej men precis. Nej, men jättetack för att du ville förtydliga, för jag tycker det är så viktigt att... För frisk kan, då tror folk, eller folk, det är lätt att se då att det är liksom allt är precis som vanligt, det var som det var innan, det är inga problem. Men nej. Sådana här grejer sitter ju i en.
Ja, men det är ju psykiska grejer, ja. Psykiska grejer på något sätt alltid kommer sitta kvar mer eller mindre.
Mm. Verkligen.
Det är jättesvårt. Ja.
Men då tillbaka till din dröm, ja. Innan jag började avbryta och ställa följdfrågor.
Ja. Nej, men tillbaka till drömmen där när jag kom in i modellandet. När jag var, och då hade jag som sagt blivit frisk. Men när det kommer in ett modellande så är det alltid så här, de mäter dig på längden och de mäter alla dina mått runt kroppen. Och de säger till mig så här, men Elinor, du måste gå ner 5 centimeter runt dina höfter för att få det här kontraktet. Och du vet, och vi alla vet vad det innebär, det är att typ svälta sig själv. Jag var redan då väldigt, väldigt, väldigt liten. Jag kunde typ knappt bli mindre. Alltså det var mina höftben som var breda liksom.
Du skulle då få det som skulptera om ditt skelett typ?
Ja, men typ. Nej, men så sa de så att de skulle sätta mig på någon diet. Och då sa jag faktiskt ifrån, på grund av mina tidigare erfarenheter inom ätstörningar, så var jag tillräckligt stark. Bara, vet ni vad, det här funkar inte för mig. För jag kommer att tyna bort om jag ska göra det här. För att jag vet att jag kommer fastna i det.
Mm.
Så jag var ju väldigt bra på att säga ifrån. Och det tror jag också att jag har så här lite min tidigare ätstörning då. Att göra att jag hade modet att säga ifrån och veta var det här kan leda mig. För att när jag då hade blivit frisk från min ätstörning så insåg jag att det där var inte ett liv som jag ville leva. Så där dåligt ville inte jag må. Och vad, alltså för vad? För att jag inte vill äta mat. Jag älskar mat. Det är liksom bästa som finns här på jorden nu liksom. Så jag är lite så här... Nej, men jag kunde verkligen skilja på det och se att det där var en läxa för mig. Och det där var en lärdom. Och det lärde mig att jag aldrig ska hamna där igen. Så då i modellandet istället så kunde jag ta med mig det. Och alltså säga nej till allt som hade med vikten att göra. Och då säger till de här kontrakten som ville att jag skulle gå ner i vikt. Men vet du vad, jag kommer inte göra det. För jag vet att det inte är hälsosamt för mig.
Men det krävs väl otroligt mycket mod och styrka när det handlar om...
Ja, snälla modellbranschen, de är så elaka.
Ja, men jag kan inte... Alltså, det handlar om så mycket pengar och prestige och det är massa... Du var väldigt ung, det är massa äldre människor som säger åt dig vad du ska göra och inte, som har makt och liksom allt. Hur vågade du?
Nej, men alltså, jag kan inte riktigt säga egentligen vad det var som gjorde att jag vågade, men jag tror att jag hade fått den här... känns som att mitt liv är värt för mycket för att slösa bort på något annat. Och jag tror att det var det som gav mig modet att så här, men vem är den att berätta för mig att jag är för tjock?
Gud, jag drog en liten suck av lättnad när du sa så. För att man vet ju att folk råkar så fruktansvärt illa ut.
Ja, och det var ju det som jag fick uppleva i mina ungdomar. Och så här, nej men att jag blev sjuk och var liksom väldigt dålig till det här. Och med tjejkompisen där, alltid känner jag så här att nej, varför ska jag liksom offra mitt liv för att någon, förlåt, men gubbe står och säger att jag ska gå ner i vikt. Alltså,
men jag tänker att det är så lätt, det är lätt att liksom vara stark i sig själv så, men att sen liksom stå emot hela vägen fram när det också handlar om pengar och berömmelse.
Mm.
Jättesvårt. Kan ju vara jättesvårt.
Ja, men det var jättesvårt. Det var flera gånger som jag tänkte så här, men okej, men jag kan väl gå på den här dieten på mitt sätt. Att jag kanske bara slutar äta McDonald's och äter glass, utan att jag bara liksom tar bort sånt, men ändå äter liksom normalt.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Mat.
Mm. Vad fick du för respons när du började säga ifrån?
Nej, men grejen är den att då fick jag många, alltså, och det tråkigaste är att det är många agenturer i Sverige som då säger nej, men då kan du gå. Då behöver du inte vara här. Medan jag började modella ganska mycket utomlands, så typ som Turkiet hittade jag. Och Turkiet kan jag ändå hylla inom modellbranschen, för de är tvärtom. De gillar när tjejerna har lite mer på kroppen. Och nu menar jag liksom i modellbranschen det här, förlåt att jag pratar liksom i vikt på kroppen och så, för jag gillar inte att prata om det, men i Turkiet så gillade de liksom när tjejerna var lite sådär. Så då var ju det en bransch, då åkte jag till Turkiet i 3 månader och kände såhär, men här tycker de om mig som jag är. Där kunde de till och med komma till mig och säga, men du är lite liten.
Just det. Ja. Gud vad chef det är egentligen.
Ja. Så då fick jag ju liksom äta upp mig när jag var i Turkiet.
Just det.
Så där var jag ett tag, och sen så började jag inse att jag jobbar med modellandet på min nivå. Och så som jag vill göra.
Mm.
Och det finns alltid vägar där då också. Alltså, inte för att vara den som är där, men när jag är utomlands så är jag ganska populär. För jag är så här naturligt väldigt blond, blå ögon, ljus i hyn. Alltså... Mm. Det är sånt de gillar på vissa ställen liksom utomlands.
Mm. Du nämnde tidigare att du har en stark självkänsla men sämre självförtroende.
Mm.
Vad är det som gör att ditt självförtroende är svagare eller att du känner att du har dåligt självförtroende?
Jag vet inte riktigt. Alltså eller hur ska man förklara det här? Jag känner mig väldigt bra i mig själv och jag... är trygg med mig själv. Och jag tror att det är det som gör också att jag kan vara så öppen med saker. För att det spelar ingen roll vad någon säger emot mig. För att jag vet att det är helt okej att känna att man tycker att ett missfall är jobbigt eller så. Men självförtroende tror jag är mer så här. Det är inte så att jag kollar mig själv i spegeln och bara för fan vad snygg hon är. Eller, och alltså förstår man det där...
Prestationen.
Mer. Ja, och det är inte så att jag går och bara fan shit, jag är så jävla grym. Alltså så går det inte, det har jag inte.
Men blir det osäkert när du ska prestera? Blir det, sätter det igång att du blir så osäker i det då?
Ja.
Då har du inte samma...
Nej, alltså jag, det är jättemånga som vill att jag ska runt och föreläsa på olika ställen. För jag gjorde det inom psoriasis lite förut och berätta min historia i en föreläsning och det har blivit jättepopulärt. Och folk ringer mig hela tiden och bara, men vill att du ska föreläsa? Men jag säger nej för jag får panik.
Mm.
Jag är så här, då känner jag så här, nej men gud, inte, alltså vem fan vill stå och lyssna på mig? Så känner jag lite. Så då tror jag att det är lite mer, enligt min åsikt, så här, då är det typ självförtroendet som kommer in och så här, nej, du är inte värd det där eller något. Nej, men förstår du vad jag menar?
Mm. Ja. Verkligen. Intressant, för att många som jag pratar med har precis tvärtom, att man har så starkt självförtroende men att man inte tycker att man är värd någonting som människa.
Mm.
Så väldigt intressant att höra motsatsen.
Ja. Nej, men det är det. Det är många som har högt självförtroende men inte självkänsla. Men för mig är det verkligen tvärtom. Mm.
Ja, och det som du säger, det är ju så tydligt när du pratar om alla de här sakerna som är väldigt liksom, kanske tabubelagda eller känsliga eller svåra för människor. Men för dig är det helt självklart.
Ja.
Det är coolt. Jag älskar ju när man vågar prata och lyfta om sådana grejer. Vi behöver ju det så mycket. Och man får ju otroligt mycket tillbaka när man gör det.
Jättemycket.
Eller hur?
Alltså jag får så mycket kärlek när jag går ut med något sånt.
Ja.
Det är jättekul. Faktiskt. Jag önskar att fler vågade vara så öppna. För att jag tror att när folk är öppna så blir det nog lättare för folk att också acceptera att ingenting är perfekt. Det är ingen som har det perfekt.
Nej.
Och även fast jag sitter där hemma med mitt stora feta hus som jag och min man precis har byggt. Vi har precis fått barn och vi är så lyckliga.
Mm.
Så går jag ut med att jag gråter varje gång min man ska åka iväg. Man, när vi inte gifta, men min kille ska åka iväg på en show. Och det tycker jag är jättejobbigt. För jag tycker att det är viktigt att spricka den här perfekta bubblan som många gärna vill visa upp att de har. Och jag menar inte att min bubbla egentligen är mindre perfekt bara för att jag visar att jag också mår dåligt eller är ledsen för saker och ting, utan min bubbla är fortfarande perfekt. För jag menar, men det är perfekt att också gråta ibland, för alla gör det. Alltså det finns ingen som aldrig är ledsen.
Nej, och är man aldrig
ledsen... Sen menar jag kanske ledsen. Inte gråta i tårar, men alltså det finns ju ingen som aldrig är ledsen.
Nej, men precis. Eller som har en dålig dag.
Nej.
Stort som smått.
Så. Ja. Nej, jag tycker det är viktigt att visa upp så att vi inte lever i någon fantasivärld. Framförallt för unga människor, för jag tror att så här, men typ runt 14-åringar liksom, de kollar på Instagram och ser så mycket upp till oss som har mycket följare. Och vi visar upp ett sånt perfekt liv, hur vi alltid äter ut och hur vi alltid liksom, vi har råd med alla våra Chanel-väskor vi vill och alltihopa. Jag tror att de får upp någon bild i huvudet på hur livet ska se ut.
Mm.
Och de kan inte riktigt förstå att, men de visar ju bara upp det de vill på Instagram. De visar inte upp allt som händer i deras liv. Precis. Det kan inte en ung tjej eller kille liksom tänka. Utan de ser bara det här perfekt och tänker, så ska det vara.
Mm.
Fast jag har ju ingen Chanel-väska. Eller jag har inte rest 15 gånger det här året. Eller jag ligger och gråter varje kväll för jag tycker jag är ful. Det är ju inte dem. Förstår du? Men att jag tror att det är ganska viktigt att visa upp för unga just att vi lever inte så perfekt som kanske alltid ser ut att vara.
Nej, precis. Hur förhåller du dig till influenceryrket? Det är ett väldigt nytt yrke och det är liksom en ny värld, ett nytt yrke. Hur förhåller du dig till influencergrejen?
Alltså jag vet inte, jag tror att vi bor liksom i skärgården. Bara det gör att vi sköter vårt. Liksom. Jag är ju mitt och alla andra influencers gör sitt. Jag har inte så bra koll på alla andra, om jag ska vara ärlig. Nej. Det är ganska dåligt eftersom det är så här, kollegor. Men jag har dålig koll på när jag lever mitt liv ute i skärgården med min familj. Och jag tycker det är nice.
Typ.
Sen är det så här, absolut. Jag vet inte riktigt ens när kallar man sig själv influencer. Vad är en influencer då?
Jag tänker att när man kan försörja sig på det.
Ja, men jag tänker eller, så här, alltså... Det är ju så många influencers som har så mycket annat också.
Mm.
Ja, men jag brukar ta till exempel Ellen Bergström som hon är en väldigt bra vän till mig också. Som är väldigt bra allt till exempel. Många säger att hon är influencer. Fast det är hon ju faktiskt inte. Ja, hon har mycket följare och hon tjänar bra med pengar på sina sociala medier. Absolut. Men hon är ju faktiskt skådespelare.
Mm.
Förstår du vad jag menar? Mm. Så hon är ju inte influencer. Hon är skådespelare.
Jag tänker att... Jag vet inte om det finns någon officiell så här, några kriterier.
Men nej, det är inte så att du får ett diplom. Liksom. Här, nej, grattis, exakt. Nu är du influencer. Liksom.
Det finns ju ingen yrkesutbildning. Eller jo, det kanske det gör förresten. Undrar om inte jag har hört att det.
Jo, men jag
har
hört att gymnasien som ska liksom,
eller hur?
Ha en utbildning med det. Men jag, vet inte
men jag tänker att... För att influencer, det är väl att man liksom påverkar andra människor. Man influerar andra och har effekt på andra.
Jo, men det är ju det ordet liksom betyder.
Ja, men precis. Men, och det är så här... Jag tänker att man är en influencer. Det kanske är upp till betraktaren då.
Mm.
Och så Ellen är ju skådespelare. Men hon påverkar ju definitivt andra. Och hon tjänar pengar på sina sociala medier. Så hon kanske är både och. Jag vet inte. Vet du vad hon kallar sig för?
Nej, jag tror att hon själv kallar sig för skådespelare. Att hon säger, men jag är ingen influencer. För det är inte det hon satsar på. Det är inte det hon liksom...
Nej.
Men jag tror att det är lite så här, det här med influencer. Det är därför det är så kul just det ordet. För jag tror att det är många som... är alltså så här, men hon är ju en influencer och så är det kanske inte riktigt en influencer som kanske influencer betyder från början eller alltså förstår jag menar att det blir så här,
och sen har väl
det
ordet
är så många ordet innebär så många bara har över 1000 följare på Instagram nu för tiden så kallar de sig själva för influencer.
Mm.
Nu säger inte jag att det är fel eller rätt, men jag menar att det ordet har blivit väldigt brett.
Mm. Men så här då, vad jobbar du med?
Jag är influencer.
Ja, precis. Nej, men så här då. Om vi skiter i att sätta en titel på det. Kan du berätta om en arbetsvecka.
Du får jättegärna säga influencer i hela världen.
Alltså det som är problemet med influencer-ordet är ju också att för det första så är det väldigt många som inte vill bli kallad för det. Det är väldigt många som lägger en viss värdering i ordet som inte är så skön och så vidare och så vidare. Så att det är ett väldigt det är ett problematiskt ord.
Ja.
Det är bara, folk vill typ inte ha det ordet.
Nej, men det är typ ingen, vad ska man säga, det är ingen cred i den här branschen att bli kallad influencer.
Exakt,
känns det som.
Det tyvärr.
Blir någon negativ grej. Typ.
Precis, men om man säger så här då. Mm. Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig? Nu har du ju liksom din lilla bebis och hela den biten. Men om vi bortser från att vi vet att... Precis, bortser från bebisbiten och bara så här businessbiten.
Mm. Nej, men... förut så var jag på hårdare. Nu jobbar jag på lite mindre såklart eftersom att bebisen ändå finns där.
Mm.
Men en vanlig vecka ser väl ut att jag går upp. Jag har satt ett schema för veckan. Vilka samarbeten jag ska göra och inte. När jag ska ta vilka bilder. Alltså det är så olika. Sen så har jag spelat in unga mammor nu. Och då ser jag en sån vecka ut att pass filma. På kvällarna, jobbar med samarbeten. Och sen så kan det vara nu över sommaren, den kommande månaden, så är det väldigt lugnt. Och då är det lite mer så här, ja, men jag kanske jobbar måndag, tisdag med mina samarbeten, spikar dem, förbereder alltihopa. Sen är jag ledig resten av veckan för jag har liksom ingenting att göra.
Fast då säger du ju inte att du kanske har en blogg att uppdatera och du har Instagram att uppdatera.
Nej, men det är sånt
och...
där är ju alltid vardag, tänker jag. Det ingår ju såklart.
Men det är också det, är det som också är intressant i influencer-grejen, om vi nu ska använda det ordet. Att basen, för jag har gjort samma sak själv. När jag hade anställningsintervju med Elin då, som är min projektledare, så var hon så här, ja men det här och det här. Och bara, men bloggen då? Men den skriver jag ju bara liksom automatiskt.
Ja, men den kommer ju med.
Hon bara, vadå automatiskt? För att det sitter typ i ryggmärgen. Att en sociala medier som är grunden, det är så här, men det är ju typ som att vara ledig. Eller det bara sker ju.
Nej, men du är likadan. Jag är likadan. Ja, för där har du, och jag pratar bara om samarbete. Jag uppdaterar Instagram varje dag, även fast det är samarbete eller inte. Så det måste ju alltid komma upp nya bilder.
Exakt, och det är det som är kärnan.
Ja, nej, men det är som du säger. Fast jag typ ser inte heller mitt jobb som
plus
jobb.
Plus att du har YouTube ju.
Ja, YouTube kör jag också. Men alltså, nej, det är svårt. Det är klart att jag ser mitt jobb som ett jobb, men jag tycker att det är så kul.
Mm.
Och jag ser inte riktigt som att så här... Nej, det är svårt att förklara. Men jag ser det typ som en del av mitt liv mer än ett jobb.
Det är en livsstil.
Ja.
Mm.
Och jag är väldigt, det ska jag säga, väldigt, väldigt tacksam över att jag kan ha det här yrket. Och att jag kan tjäna mina pengar på det här sättet. Och jag är tacksam över att jag har så många där ute som vill följa mig. Och vill liksom veta vad jag har att säga. Eller vilka bilder jag vill lägga upp.
Mm.
Det är jag jättetacksam för mina följare. För det är de som gör att jag kan leva det livet som jag gör nu.
Mm. Vad har du för framtidsdrömmar och så, vad vill du göra eller uppnå eller vad ser du framöver?
Alltså det där är så svårt, för det är samma om jag använder ordet influencer nu då ändå. Så är det så här, när man är, om man är en influencer, så har man så många olika vägar att gå. Det är inte så att det är så här, men min dröm är att bli chef på det här företaget som jag jobbar på nu. Utan det är så här, min dröm är att skriva en bok, eller min dröm är att göra tv, min dröm är att göra YouTube, min dröm är att få sy så mycket följare, eller min dröm är att göra ett omslag på något ställe, eller vara med i en podd. Alltså så det är så mycket grejer som du har möjlighet att göra. Så jag kan säga att jag är jätterörd i huvudet, jag vet inte vad jag vill.
Måste man alltid veta?
Nej, jag har typ aldrig vetat vad jag vill. Och de grejerna som jag har vet vad jag vill, de har ju sett till att de går och uppfyller sig liksom.
Mm.
Men sen behöver man inte alltid veta. Jag tänker inte liksom bara för att ha någonting jag vill göra det. Utan jag kör på som det är nu och så får jag se vart det här tar mig helt enkelt.
Vad är det för relation till stress?
Alltså jag hatar stress, vem gör inte det? Men, nej, men jag är inte en stressad människa tror jag. Jag tror att jag, eller det är klart jag kan stressa. Men jag tror inte att jag är en stressad människa. Så jag tror jag kan vara ganska lugn.
Mm.
Jag kan koppla bort det och gå och lägga mig och sova ändå.
Kan du det alltid? Även om du känner dig stressad?
Nej, men alltså jag somnar aldrig lätt. Men det är inte så att jag stressar upp mig. Alltså jag ligger och kollar lite på Pinterest typ och så somnar jag.
Men om du är inne i en väldigt hektisk period då, där du känner att... Har du haft det någon gång när du känner att så här, det kan bli så här tungt att andas och så här, nu är det så mycket att göra, ja, inte men, ens vem jag är den här veckan?
Jo, men så har jag ju känt såklart. Men jag tror att så här, typ Jimmy, om jag jämför med honom, om han är stressad då springer han bara runt och så här, du vet, och det går inte att prata med honom och det är så här, ja, men allt bara liksom en kaos.
Men jag tror att jag är ganska bra på att hantera stress. Att jag springer inte runt och kaosar. Så nu säger jag, ja, men jag måste liksom svara på det här mejlet. Okej, det var inte avstressigt. Men vi tar det som tema. Men då är jag ganska bra på att faktiskt bara sätta mig ner och svara på det där mejlet.
Mm.
Jag vet inte.
Av det du berättar så känns det ändå som att du inte är så lättstressad.
Nej, men jag tror inte
att För att du inte har något självklart svar, liksom.
Nej, men det är det. Jag tror nog inte att jag är det. Nej. Jag önskade det, men nu känner jag att jag bara pratar och bara säger emot mig själv typ lite nästan. Men jag tror inte att jag är en stressad människa.
Nej. Vad skulle du säga att du har för relation till din kropp idag med tanke på allt du har gått igenom? Både med sjukdomen och det hela med ätstörningarna och hela det här. Och även att kroppen har ju varit liksom ditt främsta arbetsredskap som modell också.
Mm. Eller är det? Nej, men jag har en väldigt bra relation till min kropp idag skulle jag säga. Sen är det klart att jag har ju också vissa grejer ibland som jag bara, nej men det här skulle jag vilja ändra på. Eller jag önskar att mitt lillfinger var lite längre. Alltså du vet så, nej inte just lillfingret. Men jag tänker inte säga något speciellt så för att det är inget speciellt som jag önskar mig så. Men det är ingenting som stör mig faktiskt.
Du är snäll mot din kropp.
Ja men jag tror att jag är snäll mot min kropp.
När är du inte det då?
Jag vet inte, jag tror att jag är elak på min kropp när jag får tillbaka mina utslag. Då hatar jag den.
Mm.
Nu är de borta och därför kan jag vara, eller borta, jag går på medicin som gör att de liksom har försvunnit för tillfället.
Mm.
Så just nu så är jag inte så elak mot min kropp.
Vi pratade lite om att så här, när dina föräldrar skildes så slutade du äta.
Mm.
För att du ville ha liksom kontroll på skilsmässan antar jag då. Liksom den situationen du hamnar i och så. Ja. Men att det inte är så idag. Och då tolkar jag det som att det är liksom en destruktiv sida av dig då. Som liksom i den situationen behöver du få utrymme.
Ja.
Men hur kan du liksom känna att det blir destruktivt idag? Om det inte är maten. Finns det liksom, du sa att du ville bara skada dig själv. Så därför så började du hålla på med maten. Har du som andra destruktiva grejer som kan komma fram?
Nej, men alltså nu har jag ingenting som är mot kroppen på det sättet. Utan det skulle väl kanske bara vara att jag typ låser in mig.
Alltså, ja, okej.
Okay. Att jag blir lite så här, nej men om jag mår dåligt eller jag läser så att det är inte så att jag blir taggad på att gå ut och göra grejer. Utan då blir det snarare så här, nej men då sätter jag mig här i soffan och sätter på en jävligt sorglig serie. Och så sitter jag och kollar, så jag plågar mig själv liksom på att se på en sorglig serie typ. Så att jag mår ännu sämre. Typ så kan jag väl nog mer destruktivt göra nu. Men jag tror att det är nog ganska vanligt också att när man är nere att inte då beblanda sig i en miljö där allt är jättepositivt eller kolla på en aspositiv film. Utan då blir det nog lätt att man faktiskt söker sig till det som är i samma sinnestillstånd som en själv. Liksom.
Mm. Sänker sig ännu mer.
Ja. Ja, men det är ju så när du är ledsen så är det många som lyssnar på sorglig musik. Liksom.
Mm.
Är du glad så lyssnar du på så här uppåt musik.
Mm. Vad skulle du vilja att folk har med sig när de är i sociala medier? Vad behöver man tänka på eller förstå?
Nej, men det viktigaste är bara att alltså, vi väljer helt själva vad vi lägger upp. Om jag vill måla upp en perfekt värld så kan jag få er att tro att jag har en perfekt värld. Utan problem, vare sig den är perfekt eller inte. Alltså det är inte svårt. Det vill jag verkligen att alla ska ta med sig. Att man väljer att visa det man vill helt enkelt.
Mm. Vad är det märkligaste som du vet om vad folk gör i sociala medier? Alltså folk som jobbar med sociala medier eller har stora konton. Så här, utan att nämna några namn. Men är det någonting som du så här vet att så här, ja, men herregud, den här personen gör så här?
Nej, alltså som sagt, jag är inte så inne i med alla andra vad de gör och inte. Jag typ tänker inte och fokuserar inte på dem. Men sen är det klart att jag vet att det är många som att det är många influencers som man ser på Instagram och bara får en uppfattning om hur den här personen skulle vara när man träffar den och uppfattning om hur den här personen är. Sen när man ser den så är det en helt annan människa.
Alltså utseendemässigt eller personlighet?
Nej, personlighetsmässigt pratar jag mest om. Sen så är det ju såklart att det är många som också, alltså många vet jag inte, men det är klart att det finns de som redigerar sig väldigt mycket också såklart. Men nu pratar jag om personlighetsmässigt, att det är så här, shit, jag tror att den här människan skulle vara fett go och framåt och så här. Hon är ju så jävla positiv på Instagram och sen när man träffar dem ser de lite så här, oj nej, den här maten var inte så god typ. Eller alltså förstår jag menar att det blir så, man bara, aha gud shit, jag trodde du som var så positiv, sitter här typ och klagar på allt.
Mm, jag fattar.
Typ så lite kan jag säga.
Mm. Okej, avslutningsvis då. Vad skulle du vilja säga till dina följare eller till de som lyssnar på den podden?
Jag älskar er alla. Nej men gud vad svårt. Ja, nej men gud. Till mina följare vill jag säga att jag är väldigt, väldigt tacksam att de ger mig den här möjligheten. Och till de som inte följer vill jag säga...
Men ett livsråd.
Gå in och följ mig.
Ja, men såklart. Det ska de definitivt göra. Men så här då, om du ska säga, av allting som du har gått igenom en hel massa i ditt liv och så, vad är det som ändå som har gjort skillnad för dig i att må bättre?
Jag tror nog att för mig har det nog varit att när jag reste med modellandet så fick jag så mycket tid med mig själv, för att då är jag ju själv liksom. Även fast det är massa modeller där så du känner ingen. Och då tror jag att jag fick mycket, mycket, mycket tid att tänka. Och liksom uppleva saker med mig själv och typ trivas med mitt eget sällskap.
Mm.
Och det är nog den största förändringen, tror jag.
Och hur märkte du att det gjorde skillnad för dig?
Nej, men jag märkte ju för att jag kunde... Men jag mår bättre. Jag tror att det är så här... Den här inre stressen, den försvann liksom. Och nu är jag inte stressad över att jag måste springa till ICA innan det stänger. Utan liksom den här stressen över typ livet försvann lite. Och stressen över... Att konstant vara bättre. Mm. Jag känner ingen stress av att jag behöver vara bättre.
Det gjorde det innan?
Ja. Då känner jag alltid så här, nej men gud, jag måste bli bättre. Jag måste tjäna mer pengar. Jag måste göra det. Jag måste göra det. Jag måste ha fler vänner. Allt behövde bara bli mer.
Och det här var då, nu ska vi se, du var med i Toppmodell 2014. Så det var det innan Toppmodell?
Ja, det här var, jag började resa kanske lite innan Toppmodell, men det mesta hände nog direkt efter.
Mm.
Så nu snackar vi typ 2014, 2015.
Så när du ändå var med i Toppmodell så var du fortfarande i det här att så här, allt ska bli mer och
en press på dig själv. I Toppmodell så var jag en helt annan person än vad jag är nu.
På vilket sätt?
För alltså så här, innan jag var med i Toppmodell så visste inte ens mina vänner om att jag hade min sjukdom psoriasis. För jag hade gömt det. Jag hade så här 5 nylonstrumpbyxor på mig på kroppen så här, varje gång jag skulle gå ut på sommaren. För att man inte skulle se mina utslag, men jag skulle se normal ut. Men sen i Toppmodell så ställde jag mig på scenen i bikini och bara, det här är jag typ. Jag har gömt mig hela mitt liv och jag är så jävla trött på det nu. Och det är väl den sekunden som egentligen... Jag blev en annan människa. Men sen så var det en liten resa från att jag gjorde det till att det faktiskt blev 100%. Liksom.
Mm.
Men det var vändpunkten. Att jag vågade. Jag skulle säga att jag hade byggt upp en sån stor rädsla hela mitt liv. I typ 18 år. Att bara, shit, folk kommer hata mig. De kommer inte vilja vara vän med mig längre när de får reda på det här. Jag kommer aldrig någonsin få en kille när jag berättar det här. Alltså det var så mycket rädslor. Men jag vågade, jag frågade mig inte ens hur, för att jag tror bara att det var min dröm om att bli modell som låg där och gnabbade mig. Jag vet inte hur jag vågade. Men när jag vågade så insåg jag så här, det var verkligen en sten som lättade från mina axlar. Då menar jag bokstavligen, alltså jag har varit 10 kilo lättare efter att ha berättat det. Och, ska vara helt ärlig, ingen brydde sig.
Nej.
Alltså åt något håll. Ingen tyckte att jag liksom så här, wow vad du är cool. Det var så här, ingen brydde sig. Och man bara... Ja, har jag gått här i 18 år nu och varit rädd för någonting som faktiskt jag bara har byggt upp i mitt huvud? Jag har bara tagit för givet att folk ska hata mig när jag berättar det.
Så hata det var nog... dig för vad?
Nej, men för att jag var...
Att du inte hade berättat eller för själva sjukdomen?
Nej, för sjukdomen. För att jag trodde att folk skulle tycka att jag var ful och äcklig och så här, ingen skulle vilja vara i närheten av mig för att jag var annorlunda.
Men grundade det sig i då att du blev mobbad för när du var yngre? Så att det var det du hade ju lärt dig, att när du visade upp din sjukdom, eller liksom när folk såg den, så fick du ju det resultatet.
Ja.
Och det var det som byggde spökena.
Ja, i huvudet. Så
jag förstår.
Och mobbningen var ju när jag var ganska ung.
Mm.
Alltså då var jag typ 6 år liksom.
Så när började du
klä bort den? Så jag bytte skola därifrån när jag började i 5:an.
Mm.
Då bytte jag skola och då började jag gömma den.
Och hur... Kan du gömma? Du sa att det var nylonstrumpor. Så att,
strumpbyxor.
Var det ingen som reagerade varför hade strumpbyxor mitt i sommaren?
Alltså, de frågade. Men alltså, tonåringar, de tänker inte så jävla
långt. Man har en stil alltså. Också. Alltså en klädstil.
Ja.
Eller man,
ja. Mm. Och sen så var det väl att jag hade väl ganska ofta så här, med långa ärmade, eller alltså långa byxor som var väldigt tunt tyg och så här.
Mm.
Och på sommaren när vi skulle bada så ringer mig väl, när ska man bada? Jag hittar ju alltid på en ursäkt till att jag inte kunde åka med och bada.
Mm.
Du vet, man lyckas gömma det. Sen så är det klart att jag hade typ så här 2 stycken jättenära vänner som visste om det. Men liksom de som jag hängde med mycket.
Men skolidrotten och sånt då?
Nej, men den fick ju jag ta bort. Upp hjälpte mig så jag fick ta bort den.
Mm.
Så jag behövde inte gå just för mina psykiska känslor kring min sjukdom. Så eftersom att jag vågade ju inte duscha eller någonting. Eller jag ville inte springa i långärmat och mjukisbyxor liksom hela tiden. Så att då fick jag ta bort idrotten.
Och vad sa dina eller vad var det för anledning som gavs till dina vänner till varför du inte hade idrott?
Nej, men för att jag sa bara, alltså jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag sa till dem. För det här är så pass länge sedan. Mm. Men jag tror att jag liksom bara förklarade att nej, jag ska inte ha det. Du vet, jag tror inte att de ställde så mycket följdfrågor.
Nej.
Du vet, det var inte så att de jobbar, nej men jag ska inte ha idrott. De bara, varför inte? Så bara, nej men för att jag har gjort illa foten eller inte, fan vet jag. Alltså, vet, jag kunde sagt vad som helst. Det var inte så att de bara, men du kan ju springa när vi springer till bussen. Eller alltså, förstår du vad jag menar? De tänker inte steget längre. Så jag tror att det var inte svårt att liksom få bort det.
Nej. Men gud, att ingen av dem visste det. Alltså dina nära vänner.
Ja.
Även när du blev då 18-19.
Ja, det var då liksom, det var så många meddelanden som jag fick när jag kom in från Toppman. Som bara, Elinor, vad fan, du har inte sagt något liksom. Ja. Och så här, men shit, du är så cool typ. Och det var bara positivt liksom.
Ja, såklart.
Ja.
Fint. Bra avslutning.
Ja. Så tack, det är ändå mitt tips måste jag säga. Var inte rädda. Våga. Nej.
Och att de här grejerna man har i huvudet är ju inte så förankrat i verkligheten ofta.
Nej.
Alltså en tanke eller en känsla är ju inte alltid en sanning.
Absolut inte.
Det är ganska skönt.
Jag skulle säga väldigt sällan så här. Så. Du bygger oftast upp värre målbilder i huvudet än vad som faktiskt sker i verkligheten.
Mm. Bra avslutande ord. Följ nu Elinor i sociala medier. Och både du och din man finns i sociala medier. Ska vi säga. Och er gulliga son också.
Yeah.
Tack för att du ville komma och tack för att ni har lyssnat. Puss och kram.
Hej då!
Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peterfia på Instagram och bloggar på peterfia.se. Vill du komma i kontakt med mig så gör du det på info@peterfia.se. Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning. Och ett stort, stort tack till geniet Elin Sjödén som klipper den här podcasten.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.